Du lyssnar på podden Två pastorer, podden där jag, Johan Stenström, och min gode vän Lasse Bjärbo samtalar om himmel och jord. Från aktuella ämnen i samhället till församling, tro och teologi. Kul att du är med oss.
Härligt, Lasse.
Ja, Johan.
Nu spelar vi in ny podd.
Det är första för 2021, va?
Ja, det är det nog.
Ja, det är det.
Minsan.
Så är det. Den längsta månaden på året är avklarad.
Januari.
Jag vet inte varför jag tycker den är så lång. Den är inte längre än typ mars och maj, va?
Nej,
men den är väldigt lång. Jag vet inte hur det är. Liksom, man tycker bara, 31. Alltså när 31 kommer så känner jag bara, åh. Ja. Då går man in i den kortaste månaden.
Just det.
Och det är det ju verkligen.
Ja, absolut. Och sen så är året igång.
Ja, året verkligen är igång. Vi har gjort en 12:e redan. Det är fantastiskt.
Ja, verkligen. Snart är det förbi. Nej, det är inte. Ja.
Och vinter har vi också. Det tycker jag är väldigt skönt.
Ja, det är faktiskt härligt. Ja. Det måste jag säga.
Idag när jag vaknade så var det -10 grader.
Ja. Ja. Det är kallt för att vara här nere.
Det är väldigt kallt. Ja. Så att och bylsa på sig kläder.
Ja, och solen skiner idag också. Så det blir fantastiskt.
Ja, underbart. Ja.
Vi har åkt pulka järnet har gjort med barnen.
Ja, vad kul. Mm. Inga skador?
Nej, inga skador.
Nej, bra. Mm. Ja, så att nu börjar vi ett nytt poddår då.
Jajamän.
Och vad har vi någon spaning med oss in förresten? Förutom den här långa månaden och lite snö och sådär.
Ja, vad skulle det vara? Har du någon spontant?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej, inte jag heller.
Nej, jag tror att jag är ganska spaningslös just nu. Eller så är det inget som klickar till här.
Ja, det är så. Ja, men vad ska vi gå direkt till dagens ämne då som vi tänkte prata om?
Det tycker jag. Mm. Ska du introducera det?
Vad sa du?
Ska du introducera det då?
Ja, kan jag. Det är ju så att båda våra församlingar tillsammans, våra gemenskaper, är i en period av 21 dagar bön och fasta.
Just det.
Ni är på väg ur den. Ja. Och vi är in i den. Vi har precis gått in i den denna veckan.
Vilken dag är ni på?
Vi är på dag nummer 4.
Ja, och vi är på dag 18, så vi är lite före där. Ja.
Precis. Ja, så vi tänkte att idag, det här avsnittet, så talar vi lite om bön och fasta helt enkelt.
Absolut. Mm.
Det känns lämpligt och lägligt och angeläget, tycker jag, i den här tiden. Och lite så i starten av ett nytt år. Det känns gott då att avsätta en period av då vi lite mer intensivt söker Gud tillsammans. Mm. Tycker jag.
Ja. Det har ju blivit någon typ... jag noterar ju det att det är ganska många församlingar, pingstförsamlingar, vi tittar på det nu då, som börjar sitt år med typ 21 dagars bön och fasta, eller en bön och fastevecka, eller en bönemånad. Jag har sett någon kyrka göra med andakt där man läser på nätet och så vidare. Vi gör gärna det, annars vet vi ju att i den stora kyrkotraditionen så ligger ju fastetiden, den stora fastetiden ligger ju 40 dagar innan påsk.
Precis.
Och det är också egentligen så att adventstid är ju också en fastetid i kyrkan. Och sen är det ju en del kyrkor, de har ju vissa dagar, tror jag, varje vecka som man rekommenderar fasta. Fasta är ju en sån här urgammal praktik, det är ju liksom inget nytt på något sätt.
Det är inget nytt påhitt, nej.
Nej, Jesus säger ju inte om ni fastar i Matteus 6, utan han säger ju när ni fastar.
Ja, men precis.
Så att det finns ju någon slags utgångspunkt även liksom från Jesus att det här är en praktik. Och själv så var det ju så att hans ingång i tjänsten var ju efter att han hade för det första döps i vatten, men för det andra så leddes han ju direkt då ut av anden i öknen för att sättas på prov, och han gick in i en 40 dagars fasta.
Ja.
Ja.
Just det.
Och när den tiden var över så står det att då blev han hungrig.
Ja. Jesus, vilken mästare alltså.
Ja, så det är intressant.
Ja. Står ju också att han lämnade den perioden i andens kraft.
Precis.
Det tänker jag kanske är mer intressant.
Ja, det är mer intressant. Ja. Men det är också intressant att han blev faktiskt hungrig.
Ja, precis. Ja.
Och det är ju, jag tycker, nu har jag aldrig fastat 40 dagar långt, långt ifrån. Men om vi nu bara talar lite om fasta som rent lite fysiologiskt sådär, vi kan börja lite där då, så är det ju så att tycker jag efter någon dag så tror man ju att man ska dö av hunger.
Ja, så är det. Så...
Nej, jag kommer inte klara det här, jag är så hungrig, så otroligt hungrig.
Ja.
Och det är ju, så är det ju, därför att det är ju en fysisk reaktion.
Ja, visst.
Därför att kroppen är van att få ett visst inflöde vid vissa särskilda tider, och när man stryper bort dem så reagerar ju kroppen.
Precis.
Men de allra flesta av oss har ju någon typ av reserv.
Just det.
Ja,
ja. Ja. Och där... Men om vi någonstans ska ta vår utgångspunkt i varför fasta liksom? Varför ska man göra det, och vad är grejen med det liksom? Min erfarenhet av fast är ju lite att det någonstans har blivit eller har varit en bortglömd praktik liksom. I alla fall i de sammanhang som jag har rört mig i. Jag tror inte jag har, min reflektion för något år sedan var att vi hade en period av bön och fasta förra året också vid denna tiden. Just för att vi kände ett behov av att göra det som församlingsgemenskap liksom. Och min reflektion då var att jag kan nog inte komma till minnes en enda gång i livet liksom, då jag hört en predikan om fasta just. Hur jag tror att vi någonstans behöver återupptäcka den där praktiken. Men varför ska vi göra det då? Vad är nyttan med fasta egentligen?
Ja, nej men alltså Bibeln talar ju inte jättemycket om fasta. Det finns ju inte långa utläggningar och långa undervisningar om fasta. Det gör det ju inte. Man kan läsa det, tänker jag, i olika sammanhang, i berättelser i Gamla Testamentet, när folk står i, när det är prövningar, när det är sorg och så vidare. Jag tänker på den berättelsen i Ester där, när hon får reda på att folket nu ska gå under, då klär man sig i säck och aska och så fastar man som någon typ av sorggrej, va? Och
ja,
jag tror att Esra bok, så när de är på väg så uppmanar han folket liksom till någon typ av fasta. Men det är ju inte en undervisning egentligen så mycket om.
Nej, ingen utläggning, nej.
Nej. Och Jesus konstaterar ju bara, säger liksom, när ni fastar så ska ni liksom inte göra åbäka er liksom. Ni ska inte klä er i säck och aska, ni ska inte spärka, ni ska inte visa upp.
Det är intressant ändå.
Ja, det är en sak mellan dig och Gud liksom. Och fadern som ser det fördolda ska belöna dig. Så att det finns ju någonting där, tänker jag. Alltså fadern som ser det fördolda ska belöna. Det finns ju någon typ av belöning eller någon typ av gratifikation eller någon typ liksom där fastan tillför någonting. Vad tänker du på?
Min erfarenhet av fastan är ju någonstans att jag... Och den som för mig har blivit den mest betydelsefulla grejen är ju att jag någonstans engagerar kroppen i bönen liksom. Jag ber med hela min kropp. När man fastar och upplever hungerskänslor då till exempel, det går ju liksom inte bara att stänga av dem och säga nej, nu ska jag inte vara hungrig mer, utan utan man upplever ju ändå hungerskänslor liksom, och varenda gång magen kurrar så blir ju det för mig i alla fall en påminnelse om varför gör jag detta liksom.
Och vad säger du då?
Ja, men jag gör ju det för att jag söker Gud liksom. Alltså, och jag märker att under tiden jag fastar så har jag mycket enklare att gå in i bön, om du står, alltså jag har närmare till bönen. Det blir någonstans, jag tänker på, ja men be ständigt som Paulus säger, alltså det är lätt för mig, är det mycket, det är enklare att be ständigt när jag är fasta, därför att jag påminns ständigt liksom om det är någonting med min kropp, vad är det? Ja, just det, jag fastar, och jag fastar därför att jag söker Gud.
Ibland när jag smakar på den här, jag vet inte vad jag tänker om den här formuleringen, att fasta är att avstå från något som är bra för att söka det som är bättre.
Just det.
Så där har jag formulerat det. Avstå från något som är bra för att söka det som är bättre.
Just det. Det är ju intressant då när man tänker på mat liksom. Mat är ju livsviktigt för oss. Hur tänker du i relation med det och uttrycket där då?
Nej, men alltså, det menar, det är inte fel att äta. Men jag väljer frivilligt att avstå från det som är bra på tid för att söka någonting som är bättre. Alltså, så att vi fastar ju inte för att få ordning på våra kroppar i första hand och göra något slags detox, även om det kommer ju med som en slags brev på posten liksom. Utan vi fastar ju därför att Herre, du är mitt högsta goda. Jag väljer dig. Jag avstår för en tid detta goda för att söka dig, för att du ger mig, och det ger mig någonting bättre. Det finns alltså lite det här liksom, man får ju liksom, alltså Jesus hamnade ju i det här när den samariska kvinnan, de gick och hämtade mat och de kom med mat, så sa han, nej, men vänta, jag behöver ingen mat. Jag har ändå, alltså, min för att göra min himmelske faders vilja, det fanns liksom en, han avstod liksom där för något, och han blev herre, alltså så är det ju.
Just det. Ja, precis. Och men jag tänker också, det finns ju ändå, är det så, alltså vad fastan gör liksom, är det så att alltså förändra fastan Gud, eller vad är våra motiv liksom? Är det för att vi ska få Gud att ändra oss, eller är det för ja men liksom att få hans erkännande eller någonstans? Jag tänker att det är ju inte därför i första hand vi fastar, för fastan förändrar ju inte Gud liksom.
Det är aldrig därför vi fastar.
Nej. Men där har jag tänkt tidigare att det är lätt liksom att för egen del har det varit lätt att hamna i det att ja, men jag ska få Guds erkännande liksom. Nu ska jag fasta. Så att det blir en prestation.
Ja, men då blir man ju som farisén där i liknelsen, va? Jag tackar dig Gud för att jag inte är som den här människan, utan jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger tionde liksom, och vad bra jag är liksom. Det är totalt fel fokus.
Men om målet då med fastan inte är att vi ska få mer av Gud liksom, vad skulle du säga är målet i så fall då?
Kanske är mer att Gud ska få mer av oss.
Tänker du då?
Nej, men att som du säger liksom, att det blir en lätt, blir en lättare, eller hungerkänslorna påminner mig om att söka Gud liksom. Magen säger till mig, ge mig mat, men jag säger till magen, nej, nu har jag gått in i en tid då jag säger nej till mat därför att jag vill söka min faders ansikte.
Just det.
Det finns en mättnad, det finns någonting där. Och bön förändrar ju aldrig Gud.
Nej.
Fasta förändrar aldrig Gud.
Mm.
Bön gör oss inte mer älskade.
Just det.
Av Gud. Fasta gör oss inte mer älskade av Gud.
Nej, precis.
Utan det är inte det liksom. Har man den ingångspunkten, då blir det ju bara ett ok.
Mm. Ja, visst.
Utan mer på något sätt en längtan, Gud, jag vill lära känna dig. Eller jag bär detta, den här bönen med mig in i en fasta. Jag kanske har en särskild bön jag ber med in i den här fastan. Jag går in i, jag kanske är in tid, jag behöver söka vägledning. Jag behöver söka Guds hjärta för någonting. Och då kan det ju vara väldigt, eller då är det ju väldigt bra att plocka upp fastevapnet, så att säga. Därför att det gör mig mer transparent. Det finns någonting där som skapar en lyhördhet.
Just det.
När det får kosta någonting. För min egen kropp. Sen måste vi vara noga med att säga till alla som lyssnar här nu att fasta är någonting helt frivilligt. Det är något jag kommer överens med mig själv om. Jag sätter någon typ av mål för det. Jag kan ha ett personligt bönämne, eller jag kan, precis som våra kyrkor är inne i, bön och fastekampanj. Så att jag är med där. Jag deltar i detta, eller om det är kyrkans stora faste, jag deltar i detta. Och jag sätter liksom så här ska min fasta se ut. Så att man, och att man sätter en nivå som är rimlig, tänker jag. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Precis.
Och har man då hälsoproblem, så ska man undvika att fasta. Alltså att ha svår diabetes eller liknande. Man ska vara försiktig med de här sakerna. Och är det så att man brottas med ätstörningar, ska man absolut inte fasta. Då ska man absolut inte fasta.
Precis. Superviktigt.
Då ska man söka Gud i bön och fortsätta att äta. Det tror jag är otroligt viktigt.
Ja, verkligen. Och precis, för här finns ju, det finns ju en risk att när vi talar om fasta då, att vi skapar ett A-lag och ett B-lag liksom. De som fastar och de som inte fastar. Och det är ju ingenting vad vi vill åt. Det är ju inte alls uppbyggligt. Men där blir jag uppmuntrad av liksom att av det här att vi tillhör samma kropp liksom, att vi är del av en gemenskap, och alla är vi olika lemmar men del av samma kropp, så att det som händer en lem kommer hela kroppen till del liksom.
Just det.
Och det, för mig är det en viktig aspekt i fastan då liksom. Att ja, men vi som känner att vi kan liksom och har möjlighet att om vi går in i fasta så kommer det hela kroppen till del liksom. Och det är väldigt uppmuntrande för mig då, nu när jag vet att ja, men de här personerna vet jag om liksom, de har sagt att ja, men jag kommer ta några dagar i fasta, eller de här personerna har sagt att ja, men under en vecka så stänger vi av allt, alla sociala medier, internet liksom, och så söker vi Gud lite mer intensivt, att det blir uppmuntrande, för då känner man liksom att ja, men wow, det här kommer göra någonting med vår gemenskap liksom. Det här kommer göra någonting med vår församling. Samtidigt då som ja, men den som inte av olika anledningar kan fasta liksom, ja, men den får del av detta också, därför att vi tillhör samma kropp.
Ja, men det är en sund tanke att tänka här. Absolut. Att man går in i det. Sen tänker jag att, som jag var inne på där, liksom, att man behöver ha någon typ framför sina ögon. Om det är personligt eller om det är det församlingen gör, eller en kombination av. Och att man har bestämt sig för någonting då, att under den här tiden så gör jag så här.
Ja.
Eller en dag i veckan så gör jag så här. Eller under, ja, och rådet, både när det gäller bön, att överlåta sig till bön och till de här andliga praktikerna, det är ju att alltid, alltid, alltid börja med ett litet mått.
Precis.
Så när man hör då att nu ska vi fasta 21 dagar, be och fasta 21 dagar, då ska man ju inte börja och tänka att nu så kommer jag inte att äta någonting, utan jag kommer dricka bara, och jag kör 21 dagar.
Mm.
Därför att de allra flesta av oss kommer inte ifrån scratch, så att säga, att fixa det.
Mm.
Och då är det liksom ibland, och jag tänker också detta, om du nu gör den här överlåtelsen till fasta och en eller annan anledning bryter det, så är ju inte det en synd.
Nej, precis.
Utan det kan vara ett misslyckande, det kan vara liksom någonting du känner är inte så bra, men på det igen, tänker jag då.
Ja, och också vad det hjälper mig, alltså det här är inte, jag menar, jag kan inte påstå att jag är någon rutinerad fastare liksom, utan det är bara, men det jag märker är att det verkligen är en, alltså det är någonting man lär sig liksom, och man, ja, man övar sig i, så jag är helt med dig där. Men någonting som hjälper mig då, de gånger då man känt att nu misslyckades jag liksom, det är ju ändå att tänka att man någonstans måste vara glad över den tid som man fick liksom, och som man klarade av. Jag tror Peter Halldorf, han skriver det i sin, han har en liten skrift om fasta, just att vara glad över den och tacka för den tid du fick liksom, för att den gör nytta och den skapar, ja, en erfarenhet som man sen har med sig.
Absolut, och jag tänker, skulle man nu ha satt ut som att man ska fasta nu då under 2 veckor, och sen så blir man hembjuden till mamma och pappa eller något, eller man träffar ett gäng vänner och så äter man en bit paj eller någonting.
Mm.
Okej. Okay. Men fine. Döm dig inte för det. Utan dagen efter.
Ja.
Gå tillbaka igen.
Mm.
För så är det ju med bönen och bibelläsningen, va. Så missar du kanske. Gräm dig inte för det. Utan ta tillbaka igen. Alltså ta nästa dag.
Ja, visst.
Du behöver liksom inte dubbelspäka dig. Liksom, utan det här handlar ju liksom också om att få någon typ av. Som du säger, finns en övning i det här, va.
Ja.
Och det är bättre, tänker jag, att det kanske är så att du kan fasta en dag i veckan genom att en dag i veckan hoppa över lunchen.
Mm.
Och använda din lunchrast åt, du kan ta en bönepromenad, du kanske har något lunchrum där du kan sitta lite avskilt, eller nu när vi jobbar hemifrån, väldigt många av oss liksom, avstå lunchen, ta en halvtimme bön, fortsätt jobba, drick någonting, någon buljong eller whatever, och så kan du äta din kvällsmat.
Mm.
Du kanske en dag i veckan hoppar över min lunch.
Ja.
Alltså man behöver inte göra det svårare än så.
Mm.
Tänker jag.
Mm. Precis. Absolut, verkligen.
Så att man inte liksom spränger sig. För ja, det tror jag är en fara i detta.
Ja, verkligen. Och
djävulen vill ju gärna göra oss också så djävulen vill ju gärna göra oss högmodiga utifrån att vi har klarat det här. Vi tycker vi är så himla duktiga.
Mm.
Ja, men det andra att han vill göra missmodiga när vi inte klarar det.
Ja, visst. Mm. Mm. Ja, absolut. Och min erfarenhet, du vet ju att jag är sån all in, du vet. Jag snör in mig på en sak, sen går jag med huvudet före. Och så har det varit för mig med fastan också. Jag har ju läst dels Peter Halldorf, han har en liten skrift om fasta liksom. Gunnar Sameland är ju en gubbe, jag, en gammal pingstpredikant som jag har inspirerats av, som talar jättemycket om fasta och gjorde jättemycket fasta. Så min har ju varit så här att jag har ju avsatt tid under, alltså strukturerat upp året liksom. Ja, men jag ska ha några fastedagar då, jag ska ha några då liksom köra och sådär. Och så gjort helfasta. Men jag inser ju att jag får ju bara ödmjuka mig där och inse min bräcklighet. Att det är liksom för mycket av de här böckerna liksom, de någonstans också, det är lätt att skönmåla det. Och säga att det är enkelt liksom, eller att ja, men det är bara håll ut typ, men det är, jag inser ju att det är ju inte så enkelt, utan för mig har det verkligen varit en så här lärprocess. Och man lär sig hur kroppen reagerar, man lär sig hur huvudet funkar, Och speciellt om man ska fasta några dagar, liksom helfasta, att ja, men vikten av att trappa ner och sådana saker liksom.
Helfasta, då menar du?
Ja, då menar jag att bara dricka vatten. Så ja, just det där, för mig har det varit en sån grej att ja, men att dels vara generös mot mig själv liksom, att ja, men om jag misslyckas med det jag först åtog mig liksom, så ja, men att se det som en lärprocess, att man lär sig liksom och växer in i någonting. Så
ja, men det tänker jag är jätteviktigt. Jag menar, Gunnar Sommerland, han började ju inte med 40 dagars fasta.
Nej.
Men han var ju inne i såna perioder, ganska många.
Ja.
Och lärde sig då en hel del. Men kom ju också till det liksom, att han upplevde sig som en faste farisé också.
Ja, men precis.
Han var också sån här all in, vet. Men såg ju också fantastiska, så att säga, resultat så att säga i bönelivet, där liksom kommunikationen med Herren blev ju fantastisk, och när kroppen vänjer sig liksom vid ett visst inflöde, så finns det ju en lätthet. Det finns ju trösklar och svårigheter, som du säger, va? Både fysiskt och kanske mentalt, själsligt, socialt. Tänker jag, för mat är ju en otrolig social grej.
Ja, visst är det så.
Där man liksom, man umgås och man pratar. Jag har gått den här linjen nu under mina sista, för att bara ge en liten inblick hur jag tänker här. Så försöker jag hålla ut under de här veckorna. Men jag går inte på total vattenfasta. Utan jag tar någon typ av, på morgonen så dricker jag en kopp välling. Och jag äter soppa som är mixad, så att säga.
Just.
Till den varma koppen. Och sen på kvällen har vi tagit en fruktsmoothie. Så att vi har liksom lagt oss på den nivån. Och jag har inte under de här 3 veckorna heller tagit bort kaffe. Så att det är lite olika, och det är den nivån som jag har lagt mig på liksom, att jag äter inte någon fast föda nu.
Just det.
Pasta och potatis och kött och sådana, utan det. Och då kan jag hålla det på den nivån under en längre tid och ändå vara igång. Så att det är den nivån som jag har lagt, och sen eftersom vi har ju då ökat lite bönetider, så jag har passat på att ta de tiderna. Det är liksom som jag har agerat. Sen kan man ju välja olika vägar där. Frugan hänger ju med mig på det här, så att vi hjälps ju åt lite grann då, va?
Just det. Ha en faste kompis.
Ja.
Det är bra.
Ja, i varje fall så är det ju åt det hållet, va? Och jag tänker att, för jag var inne på det här liksom, att man kan stänga av sociala medier och såna här saker. Det är bra. Men jag tänker, fasta har ändå någonting med min kropp att göra, som du sa i början.
Just det.
Det skulle jag vilja uppmuntra. Jag uppmuntrar folk under fasteperioder att kanske vara mindre aktiva i olika sociala medier och sammanhang. Bra. Men det finns en nivå där kroppen berörs inte på samma sätt där. Och det finns en nivå när magen säger jag vill ha, och du säger nej, jag vill ha Gud mer än vad jag vill ha den här maten, som inte detta med att stänga av sociala medier gör. Är du med?
Ja, jag är med, absolut.
Och det skulle vi uppmuntra människor att gå in i, därför att det är någonting ändå som sker. Och vad är det som sker då, Johan?
Ja, att vi Gud får mer av oss.
Ja,
som du sa innan. Eller vad är du ute efter?
Nej, men jag tänker på det här sammanhanget. Alltså, precis som jag har sagt innan nu, vi ska inte överbetona detta, därför att Bibeln ger ju faktiskt inte en teologisk... det finns ingen text som lägger ut om fastan. Vet du vilken text det är som lägger ut om försoningen, om allt möjligt sådär, va? Utan det finns mer praxis man kan läsa och råd och sådär. Men när lärjungarna försöker att driva ut en ond ande ur en pojke, och de inte lyckas, och det blir diskussioner, och Jesus kommer och vet pappan, jag tror, hjälp min otro, och sen så hjälper Jesus den här mannen, och så när de kommer tillbaka på kvällen så säger ju lärjungarna, varför kunde inte vi? Varför kunde inte vi driva ut? Varför hände ingenting? Vi gjorde ju allt, va? Det är Jesus en märklig sort som där det står så här, den sorten kan bara drivas ut med bön, och så tillägger en del andra handskrifter med bön och fasta. Finns någonting i anden här?
Just det.
Det man ser. Och jag tycker det är intressant där, för jag tror att Gunnar Samuelands bok heter Fastan, det yttersta vapnet.
Ja, precis. Han talar ju om, han har en mening där han säger att fastan är det, ja men precis, just det yttersta vapnet i den andliga kampen.
Precis. Och där menar jag, där kan jag inte gå in och förklara med 4 punkter vad det är. Men jag vet att det sker någonting i anden som inte hade skett om jag inte hade gått in i bön fasta.
Just det. Och där ser man ju också då ett sånt exempel ifrån Bibeln är ju Daniels bok, när Daniel han går in i bön och fasta för sitt folk liksom. Och då så efter ett antal dagar så får han änglabesök av Gabriel ju. Och så säger han att redan första dagen du började så blev jag utsänd liksom. Var jag på väg till dig, men fursten över Persiens rike, står det va, stod mig emot. Så att Mikael fick komma till min hjälp så. Alltså att det sker någonting. Ja, men det sker någonting när vi ger oss hän åt bönen och fastan ändå. I det andliga, i det osynliga som vi kanske inte ser med våra ögon.
Men som sen kan manifesteras.
Ja, men precis.
I det synliga, va? Där vi helt plötsligt märker att någonting kanske har blivit oss givet.
Ja.
Eller någonting har Gud tagit bort. Eller en dörr som har varit stängd helt plötsligt öppnas. En situation som vi tänkte var olöslig, helt plötsligt så finns det en lösning liksom.
Ja, visst.
Och här tror jag här finns ett outforskat område för oss. Jag tänker att ibland är det ju också så att saker som händer, det kan vara en krissituation eller du får nöd för något, någon konflikt eller någonting, ett vägval. Då kan det också vara bra att för en tid bara säga, nu går jag in i bön och fasta för detta.
Ja,
och liksom ber sig fram, eller som man sa för, man ber sig igenom till någonting. Och när liksom det släpper, då släpper det. Och det, man kan inte, det är säkert någon som kan förklara det bättre än vad jag kan. Men,
ja, visst är det så.
Och jag tänker att ett annat ställe är ju det här i församlingen Antiochia innan de skulle avskilja Paulus och Barnabas. Eller innan de avskilde dem, så står det att församlingsledningen, de tjänade och fastade, sade den heliga ande.
Ja, precis.
Ja. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift jag har kallat dem till. Då står det, då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade ut dem. Det är ju inte teologisk undervisning om fastan, men det är ju, det här berättar ju om praktiken. Det andra ledarskapet, de tjänade Gud, det skulle kunna också översättas med att de firade gudstjänst. Och de fastade. De fastade ihop.
Precis.
Och de bad, och då hörde man den heliga ande tala.
Ja, visst.
Ja. Det är väldigt intressant.
Ja, absolut.
Men det är ju inte, det är ju som inte en teoretisk undervisning om fastan.
Nej, heller. Utan ett exempel, ja.
Ett exempel, ja.
Och,
på vad som händer.
Mm. Precis. Och jag tänker, jag har med mig det här, alltså i Efesiebrevets första kapitel, någonstans också in i detta, alltså att Paulus, han börjar med att tala om allt det som vi har fått i Kristus. Alltså all himmelsk välsignelse är oss given i Kristus, säger han liksom. Och hur vi har blivit Guds barn och så vidare, och att vi är utvalda och alltihopa. Men många gånger i min vardag så känner jag ju inte alltid det liksom. Allt är oss givet i Kristus, och när vi lever tillsammans med honom och i hans vilja liksom. Och sen så då säger han allt, drar han upp allt det där som Gud har av nåd har gett oss, och så säger han, börjar han be liksom i nästa stycke att era ögon ska få ljus och att ni ser allt det härliga som ni fått i Kristus någonstans. Och där tänker jag då att fastan liksom hjälper oss att se det som vi faktiskt har fått och är oss givet i Kristus.
Ja.
Att det gör någonting med mig liksom. Inte, och där är det ju återigen det, fastan förändrar inte Gud, fastan förändrar inte Guds gåvor, men den hjälper mig att ställa mig i linje med det som han redan har sagt och gjort någonstans.
Ja.
Och Gunnar Samuel, han pratar ju om det, att se Guds möjligheter, talar han om. Fastan hjälper oss att göra det.
Ja, men det är jättebra. Och här tror jag vi skulle behöva uppmuntra varandra och kanske också göra lite överenskommelse. Jag tänker vi som ledarskap liksom, att vi tar några dagar.
Mm.
Vi går in i bön och fasta här för detta liksom. Och att man också har förståelse, precis som jag var inne, alltså vi är en kropp och vi kan fasta på olika sätt utifrån vilka förutsättningar vi har. Alltså jobbar jag hårt fysiskt så kanske jag inte har samma förutsättning som vi som jobbar på det här sätt som vi gör. Eller något annat, vad det nu är. Va? Men då kan man ändå avstå från något. Va? Du kan avstå från en frukost, du kan avstå och ta den tiden i bön. Va? För jag tänker, det handlar också inte bara om att avstå, det handlar om att det handlar om bön och fasta.
Mm.
Det handlar om bön och fasta.
Just det.
Det är kombinationen där liksom. Att fastan ska ge ett utrymme för bönen.
Mm.
Och jag tänker också fasta är under en tid.
Mm.
En tid som man har satt ut liksom. Därför att det är inte fel att äta, det är gott att äta, det är bra att äta. Och vi ska äta med tacksamhet och med glädje, va. Så att
Just det.
Ja, vi vill bara uppmuntra människor. Hoppas att det här är ett uppmuntrande samtal.
Ja, precis.
Att våga prova på.
Ja, men för alltså min erfarenhet är ju att det är spännande liksom.
Ja.
Eller det är ju som att det är ju som att för mig är det som att lära mig någonting nytt liksom.
Ja.
Och upptäcka vad det har att ge och så vidare. Att också gå och ha en inställning av nyfikenhet kanske när det kommer till det här liksom.
Ja.
Därför att Gud, han är god. Han vill göra stora saker liksom. Och vad lär jag mig genom att göra detta så?
Ja.
Mm.
Ja, det är lite tips och lite tankar om fasta i de här tiderna.
Ja.
Och just det här med att längtan får komma i våra hjärtan. Liksom. Längtan efter Gud, längtan efter andliga genombrott. Längtan, alltså att det här är en väg att gå.
Mm.
När vi söker Guds vilja, när vi ska sända ut människor i tjänst. Och, så finns det en väg att gå här.
Ja, precis.
Och även om undervisningen inte är jätteframträdande i Bibeln, så ser vi praktiken.
Ja, absolut. Och någonstans att kyrkan genom hela historien har liksom vittnar någonstans om och berättar om kraften i fasta och bön.
Absolut.
Och att det är någonting att ta med sig. Och också där att vi får vara med och skriva den historien, så tänker jag lite. Alltså att vi får, jag tror att det är viktigt att vi som, ja, men gör, alltså delar, att vi delar erfarenheter med varandra. Att vi inte är rädda för vad vi tänker och vad vi känner liksom. Och sen dels också vad vi upplever, tänker jag. Alltså,
jag såg att ni hade någon sån...
Ja, vi kör en gemensam bönejournal här.
Ja, hur funkar under det här?
Ja, än så länge, vi är bara precis i början. Så, men just att, man, att det, genom den så... Vi gör det som ett gemensamt dokument via Google. Om någon upplever någonting, att Gud säger något, eller att man bara känner sig uppmuntrad av ett bibelord som man läst, så kan man skicka in, mejla det till mig då, så för jag in det i dokumentet, och sen så har vi delat det mellan varandra, så att det är öppet liksom att läsa.
Kommer det någonting då?
Ja, men en sak har vi, jag har inte fört in den bara, men igår så kom det en sak. Så det är härligt. Det var en av församlingsmedlemmarna som hade en dröm. Jätteintressant, spännande.
Oh,
ja, verkligen. Som var jätteuppmuntrande. Mm. Men också just att, ja, men det där små, jag blev uppgörd, det lilla också liksom, att jag blev uppmuntrad av det här bibelordet och sådär. Mm. Så att vi på det sättet kan uppmuntra varandra
just det.
Under den här perioden.
Nej, men det är jättebra. Du vet, det finns ju så mycket verktyg och den här bibelappen YouVersion. Då kan man ju tillsammans med andra läsa olika bibelläsningsplaner.
Ja, men precis.
Mm. Ja. Och då får man ju en... Så det har jag gjort. Det finns en som heter 21 dagars bön. Det finns faktiskt en som heter 21 dagars bön och fasta. Det såg jag inte. Men, så jag delar den med några stycken. Alla möjliga som jag bjöd in och var med där. Det är inte bara medlemmar för församlingen. Mm. Och det har blivit liksom värsta communityn. Alltså.
Mm, det är helt.
Ja, folk kommenterar varje dag.
Ja, kul.
Och liksom inte bara sådana här random kommentarer. Liksom verkliga guldkorn alltså.
Ja.
Superroligt.
Ja, visst.
Så att... Det där tänker jag är en bra grej om man går in, att man kan dela en bibelläsningsplan på YouVersion.
Ja, visst.
Och att man kanske under sån här tid, det får man ju känna i sitt eget hjärta, va? Jag ibland så har jag känt under de här tiderna att nej, men nu ska jag inte börja och lyssna på något speciellt, eller jag ska vara lite mer restriktiv med det jag tittar på och sådär. Så att det, men det kan vara olika.
Mm.
Och då kan man också göra det och man kanske ska impregnera sig i mycket lovsång.
Jag
har gjort en spellista som jag har delat på Spotify. Bara med liksom goa lovsånger. Och har sagt, vill ni hänga på här?
Mm.
Så kan man lyssna. Liksom. Alltså, ja. Det finns...
Ja, men det är jättemånga verktyg där vi kan, som vi kan använda för att liksom...
Ja, uppmuntra varandra i detta.
Ja, absolut.
Ibland kan jag känna så här liksom att det har för många blivit det här med bön och fasta liksom, det är som att det är för dem som har svart bälte i bön liksom.
Mm.
Och jag är inte ens på banan, tänker en del, va?
Mm.
Men bön och fasta är för alla.
Ja, absolut.
Bön och fasta är för alla. Och då när vi ändå säger för alla, så har vi ju ändå sagt att om du har fysiska problem eller om du har ätstörningar, så ska du inte göra fysisk fasta. Då kanske du kan göra andra typer av fastor.
Mm.
Där du gör en sociala media fasta eller en eller en Netflix fasta eller,
ja, visst.
Whatever liksom, va? Så att, men annars menar jag att du kan gå in i, och det är det lilla, att man inte föraktar det här lilla måttet.
Nej, det ringer.
Ja. Det är väl där någonstans, tänker jag.
Mm, absolut.
Ja. Verkligen. Och så är det med alla böneinitiativ och som tas, så att man kan hänga på det. Pingstbön 24/7 online till exempel.
Ja, det är ju igång nu. Denna veckan är också i alla fall.
Ja, den veckan också, sen är det en paus några veckor.
Ja.
Sen är vi på igen.
Yes. Jättebra.
Ja, men. Ja. Vi ser om en fasta av bön. Kör du vattenfasta nu 3 veckor?
Nej, verkligen inte. Alltså jag tänkte att jag ska ta 5 dagar då jag kör vattenfasta liksom. Ja. Men sen insåg jag att nej, jag får bara lägga ner liksom. Så för jag tror jag håller ju fortfarande på att lära mig liksom. Ja. Så nu så kör jag som du gör. Och tänker att jag håller i det och sen så, men jag vill ändå, jag vill någonstans prova helfasta liksom. Så att jag tänker att jag kanske sista veckan kör jag, trappar jag ner ännu mer då. Och sen så kör några dagar helfasta.
Just det. Ja, det är bra.
Så, och där tror jag att där, och det är också det där då att man lär sig hur sin kropp reagerar. Jag inser nog nu då att jag behöver längre, jag behöver trappa ner mycket längre än vad jag har gjort.
Ja, det kan ju vara viktigt att man trappar ner. Mm. Men viktigare är ju att man trappar upp.
Ja, efteråt menar du?
Det är viktigare.
Mm, att man inte äter, ja precis, att man inte äter när man är färdig sen, att man inte äter som vanligt direkt. Ja.
Nej, att man inte kör ett skrovmål liksom.
Ja, precis.
För att det kan rent fysiologiskt vara farligt.
Alltså, ja, alltså, ja, men verkligen. Ja, det är viktigt, det är jätteviktigt att säga.
Att utan om man tar det lite nätt va?
Ja, om man kör fasta under en längre period så ska man, Gunnar Sameland, han säger det att som regel bör man trappa upp maten lika länge, lika många dagar som man har fastat, pratar han om. Om man nu då kanske då framförallt har helfastat kanske.
Ja, det är jätteviktigt. För han berättade ju någonstans att han, när han var nyfrälst så fastade han ju 7-8 dagar och var inga problem tyckte han. För han hade ju levt ett hårt liv som missbrukare och kanske druckit i 2 veckor utan att äta något. Så han tyckte inte det var några problem.
Ja.
Men då skulle han ju så att säga fira fastan då. Och då gick han och köpte sig, som man kallar för amerikanskt fläsk och ägg och riktigt kaffe och gjorde stekt fläsk och drack kaffe. Han höll på att dö.
Ja, precis. Han skriver det. Han tror att han håller på att dö, ja.
Så att man ska ta det lite nätt.
Verkligen.
Men sen är det också viktigt att just att ha de här två. Kan inte fienden få dig att inte gå in i fasta så kan han få dig att bli högmodig över din fasta.
Ja. Precis.
Så att det gäller på något sätt här att man vakar över det och att så att man håller den här ödmjukheten inför Gud. Nej, men vi bara uppmuntrar de lyssnare som nu har fått kanske en längtan att gå in i bön och fasta att göra det.
Absolut.
Är du ovan vid det så snacka gärna med någon av dina andliga ledare, ungdomsledare eller en pastor eller en äldstebror eller syster och berätta liksom och be om råd och kanske stå samman med någon.
Ja, men det tänker jag är ett bra tips, tror jag, är just en faste kompis liksom.
Ja,
ska vi prova detta tillsammans?
Ja.
Och dela lite erfarenheter och be tillsammans också.
Ja, men det är bra Johan.
Mm.
Härligt. Och vi säger så här, tänker jag. Och så säger vi så här också att det här är första podden för 2021.
Yep.
Vill du nu, du som lyssnar, att vi ska snacka om något särskilt kanske? Då kan du ju skriva ett mail till tvapastorer@gmail.com.
Yes.
Och då tar vi upp det.
Yep.
Det har vi för. Och det kan vi göra senare också. Eller hur?
Jajamensan. Ja. Och också dela dina erfarenheter. Vad har du för erfarenheter av fasta och bön? Vad tänker du liksom? Skriv till oss tvapastorer@gmail.com eller sök upp oss på sociala medier.
Så fixar vi det. Eller så är vi på. Och sen bara måste jag bara säga Johan, du, nästa helg.
Ja.
Då ska jag plantera om min chili.
Ska du det?
Ja, det har kommit så pass.
Ja, det är roligt, eller hur?
Ja, även min paprika.
Japp, jag har paprika jag ska plantera om nu också.
Och sen så ska jag sätta mina tomater.
Ja, vackert Lasse.
Jag har köpt 4 eller 5 olika sorter. I år ska jag bara köpa sådana här plommon, sådana här små.
Just det.
Ja. Och sen, när det blir lite bättre väder, då ska växthuset byggas.
Lasse, vilken lyx va?
Att nu blir det top notch här.
Riktigt top notch. Ja, det värmer mitt hjärta.
Ja, för att relatera till ett gammalt program vi hade här med odling.
Japp.
Ja, det är gott. Och det här är bra, att det är kallt nu.
Ja, det är det. Absolut.
Det är ju faktiskt bra för trädgården.
Ja, det är det. Då läser jag. Då hamnar växterna i rätt rytm.
Ja. Ja, men det är gott. Men vi får inte snöa in på det.
Nej.
Nej, men vi stannar här nu, va?
Japp.
Gott.
Tack alla ni som lyssnat. Ha det gott.
Du har lyssnat på podden Två pastorer, där jag, Johan Stenström, och min gode vän Lasse Bjärvås samtalar om himmel och jord, från aktuella ämnen i samhället till församling, tro och teologi. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Sök upp oss på någons av våra sociala medier eller mejla till oss på tvapastorer@gmail.com. Tack för att du har lyssnat och hoppas vi hörs igen.